Det är inte bara jag som är nyfiken på dig, Eli.
Ja.
Utan vi har fått in några lyssnarfrågor också.
Mm. Mm.
Och den första är: hur ska vi lyckas behålla den judiska befolkningen i Sverige? Vad kan samhället ändra för policy?
Jag har ju länge ansett att antisemitismen bör göras till en nationell angelägenhet. Och anledningen till att jag väljer just antisemitism i det här fallet och inte svävar ut islamofobi och så vidare, det är att alla de extrema miljöerna som vi ser, oavsett om det är högerextremismen eller extrema islamistiska miljöer, de har antisemitismen som en gemensam nämnare. Antisemitismen, uppfattningen om den judiska konspirationen som styr världen och så där, den återkommer i extrema miljöer, förnekelsen av förintelsen och så. Och därför tror jag att antisemitismen som idéhistoria, som Henrik Bachners bok exempelvis, det finns liksom ett mönster i det här. Och jag skulle göra det, jag har försökt driva att man ska göra det till en nationell angelägenhet. Inte för att, alltså det blir ju med en gång att det, ja men varför antisemitismen och varför inte det? Det blir liksom en kamp om offerrollen och det ska alltid vara judar och sådär. Men det rationella argumentet till antisemitismen, det är just att antisemitismen har funnits med som en grundbult i extrema miljöer. Och ett väldigt långt hat rent historiskt, har hållit på väldigt länge. Och därför tror jag att det är ett steg till att både stabilisera en del av de här problemen som vi har. Att vara tydlig med att i Sverige har vi gjort antisemitismen till en nationell angelägenhet. Därför det kommer ju också människor till Sverige idag som inte bryr sig eller som förnekar förintelsen. De har fostrats till antisemiter. Så det vore ett steg i rätt riktning, tycker jag. Att förstå allvaret i antisemitiska föreställningar och vad det får för konsekvenser.
Så du menar att skillnaden på till exempel antisemitism och islamofobi är den här konspiratoriska berättelsen i botten?
Ja, dels det. Alltså man kan säga så här att nazismen hade inte kunnat lyfta som idé. Om det bara hade handlat om att man sagt att vi ska göra så med lite romer eller vi ska uppfostra tyska homosexuella till att bli heterosexuella och sådär. Det som gjorde att förintelsen kunde lyfta som idé, det var att man lyckades övertyga människor om att det fanns en judisk konspiration som styrde världen. Den konspirationen som styrde världen och gjorde den till så dålig som den är, den behövde förflyttas, så skulle nazisterna ta över den här rollen att styra världen istället. Så liksom ett avkoloniseringsprojekt och ett annat. Och det här köptes av väldigt många, den här föreställningen om att judar styr världen. Och det var det som gjorde att man kunde lansera hela förintelsen som en idé, att den här gruppen som styr världen till så fruktansvärda saker. Utsugare och... Du ser, jag har fått en massa meddelande här hela tiden medan vi har pratat. Jag liksom sitter i konspirationens centrum och försöker styra världen. Det går inte så bra just nu. Men hela den föreställningen då om det här var ju det som gjorde att man kunde lansera idén om att vi måste bli av med judarna. Det är det som kommer göra världen bättre. Det finns en del av den antimuslimska retoriken påminner om det, men det är ju långt ifrån samma sak idag. Dels finns det muslimska länder, dels har man någonstans tagit vägen, dels finns det... Antisemitismen har liksom en egen karaktär på något sätt i sin idéhistoria som jag inte... Det blir för långt om vi ska ta hela historien, men jag har skrivit en artikel om antisemitismen i respons. Jag kan länka till det bland annat också, förklarar varför det är så svårt i vissa kretsar att acceptera antisemitismen som ett problem och varför de har ett motstånd. Men det tror jag är en väg i rätt riktning om man bryr sig om den judiska befolkningen.
Och vad innebär det rent praktiskt att lyfta upp det till en nationell angelägenhet?
En nationell angelägenhet, då blir det liksom utbildning i skolan, då blir det något som... Jag är ju verksam vid Segerstedt-institutet vid Göteborgs universitet på deltid, och där jobbar man ju väldigt hårt. Det är fantastiskt. Det är få ställen där jag känner mig så tillfredsställd med att det finns faktiskt hopp för framtiden när man möter då svenska lärare eller pedagoger som verkligen vill att det ska bli bra och göra rätt. Och det är en enorm pedagogisk utmaning för många lärare att diskutera just antisemitism. Dels för att det finns ett historiskt avstånd. Dels för att det är så jävligt, så att en naturlig fråga hos ungdomar är, men vad hade judarna gjort för att liksom, man samlar inte bara ihop folk och slår ihjäl dem om de inte har gjort någonting. Liksom. Och dels en ganska stor invandring där antisemitismen är vardagsmat liksom, och där man har fostrats till. Man blir inte en antisemit för att man är arab, eller för att man är muslim eller kristen, eller för att man kommer från Syrien. Men man kan fostras till antisemitiska föreställningar, vilket människor har gjort i de här regimerna, där man har varit väldigt tydlig med judar och judiska konspirationer. Och alla de här olika problemen gör ju att hela utbildningen om förintelsen blir en pedagogisk utmaning för många. Och det är fantastiskt att se de lärarna som kommer på resor som görs av Segerstedt-institutet till Polen bland annat, med vilken ambition, vilken vilja. Alla de här pedagogerna som kommer och satsar helhjärtat, de har inget Twitterkonto, de finns inte, de bara går upp tidigt på morgon och möter de här problemen med de här ungdomarna som man ska, det är fantastiska människor, och varje gång jag träffar dem så blir jag lika rörda, för de är verkligen de syns för lite, de hörs för lite, men det är fantastiskt tillfredsställande att träffa dem.
Var du i Auschwitz med Kimmie Åhlén?
Nej, jag var med Kimmie Åhlén jag var med honom på en Polenresa tillsammans med min mamma.
Just det. Så Kimmie Åhlén, för de som inte vet, det är en otroligt fin ung man som har varit med som gäst i den här podden. Så, ja. Som tidigt...
Stor respekt för Kimmie, tycker jag just mycket om honom. Men...
ramlade in i den högerextrema rörelsen. Så ni var i Polen tillsammans med din mamma.
Precis.
Wow.
Och det gjordes en liten film om det faktiskt som ligger på, som går sig på Segerstedt-institutet. Den visades i Sveriges riksdag. Men då var vi inte i Auschwitz, utan då var vi i... Vad hamnade vi till slut? Jag kommer inte ihåg. Men det är ett av de här, jag tror det var Treblinka kanske. Mm. Men han är ju också en sån här drivkraft som jag tycker är fantastisk. Mm. Men den filmen med min mamma, den visades då. I alla fall, så jag tror det här med antisemitism som en nationell angelägenhet, för att förstå saker och ting bättre, och för att också se hur de olika extrema miljöerna faktiskt utnyttjar de traditionella antisemitiska argumenten. Det är något som jag tror skulle kunna vara en väg i en viss riktning. Mm.
Vågar han säga vad han tycker och tänker om islam utan att vara rädd för repressalier?
Egentligen är det en fråga som jag inte borde svara på. Därför det betyder ju att personen som ställer den frågan har inte läst något jag har skrivit. Mm. Så mitt tips är till frågeställaren att läsa boken i Guds namn. Mm. Jag menar dessutom att islam är liksom ingenting i sig. Nej. Utan religion är alltid resultat av dess utövare. Om man tar alla moskéer, om man tar alla koraner, om man tar alla allting, och så tömmer man det på alla människor, då finns det inget kvar.
Nej.
Så att det är utövarna som är problemet eller lösningen. Och min uppfattning om vissa former av utövning av islam, det har jag varit väldigt tydlig med. Det är, hela min bok i Guds namn handlar om det. Mm. Så att... läs först, fråga sen. Mm.
Vad anser du om partiet Nyans? Jag lyssnade på avsnittet med partiledaren från Nyans i sista måltiden, så det kan jag också tipsa om. Mm. Där finns det en del att reflektera över. Men vad tycker du om det?
Jag kan för lite om det partiet faktiskt. Jag har bläddrat lite i deras partiprogram och sådär. Men för att ge en kvalificerad åsikt om det så måste jag liksom fördjupa mig mer i vad partiet handlar om. Det jag däremot kan säga, får vända på det, det vi pratade om tidigare. Att det här är ju ett direkt svar på de förutsättningar som det svenska samhället har skapat. Alltså partiet Nyans, etniskt parti som bygger på någon slags missnöje, islamofobi och rasism och afrofobi och allt det här. Jag har plockat upp alla värdeorden och kilat in sig, navigerat rakt in i de miljöer som anses vara ett problem i Sverige, som har en diskrimineringsombudsman. Alltså i ett land där det lagstiftat brott att diskriminera, där gör han inget annat än att tjata om diskriminering. Det säger någonting om själva klimatet, att han tror att Sverige miljön i Sverige är sådan att det finns ett utrymme för ett sådant parti. Så jag tycker det är intressantare att se på omgivningen som liksom har lagt grunden för det än att liksom gå in i detalj på partiet, för jag kan som sagt för lite om det. Jag har bara förstått de där detaljerna som jag säger. Ett etniskt parti är ett svar på den svenska identitetspolitiken helt enkelt.
En nyfiken följdfråga från mig med tanke på hur stort problem antisemitismen är. Varför finns det inte ett parti som bygger på det missnöjet?
Du menar jämfört med nyans, men ja. det är väl det där att det finns inte parti, men det finns ju SKM och Svenska kommitté mot antisemitism, och så man har ju organisationer, men jag tror det finns 10 000 judar i Sverige, jag tror inte man skulle komma så långt. Sen är det väl också, min uppfattning är ju den att antisemitismen är inte egentligen ett judiskt problem, därför judar är sällan antisemiter. Utan det är ju människor som är drabbade av den här konstiga åkomman som behöver göra upp med den. Och det är inte alltid så lätt när konspirationsteorierna drar iväg.
Just det. Tack snälla Eli för att du svarade på lyssnarfrågorna.
Tack Navid. Tack för att jag fick komma.
Okej. Tack.
Jävla fråga vågan säga det han tycker om islam.